Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Efter att Sverige hade missat två raka mästerskap i en baksmälla efter VM-bronset 1994 så slutade Tommy Svensson. Och uppdraget som förbundskapten gick till U21-landslagets Tommy Söderberg. Han ställde sig mycket motvilligt i rampljuset och tog sedan Sverige till tre raka mästerskap ihop med Lasse Lagerbäck. Även om det blev några år som assisterande i U21-landslaget därefter så fasade Söderberg ut sin tränarkarriär sakta men säkert. Efter att jag började med poddintervjuer våren 2014 hade jag Tommy Söderberg högt upp på önskelistan. Men det tog långt över 2 år innan jag övertalat Söderberg att ses för en intervju på hans favoritställe, Café Kärven i Solna, i november 2016. Det blev ett 90 minuter långt samtal om allt från ungdomsfotboll till vad som fortfarande sved flera år efter att han lämnat jobbet som förbundskapten.
Major! Gamla gymnastik, hederliga gymnastikrörelser.
Hetast i fotbolls-Sverige just nu, en 49-åring med 0 A-landskamper. Men det är väl bara en tidsfråga innan han gör sin första. Heta rykten har redan utsett Tommy Söderberg som näste förbundskapten. Nu gäller det bara att finslipa övertalningsförmågan. För 2 veckor sedan lät det så här i sporten.
Jag ser mig inte som någon förbundskapten för ett A-landslag. Jag kan säga direkt så här att jag känner att jag har inte den tillräckliga internationella erfarenheten.
Idag kan man ana en något positivare inställning, men tveksamheten är ändå övertygande.
Men är det media tycker du själv som har utsett dig till nästa förbundskapten?
Ja, det känns nästan så.
Är det positivt eller negativt?
jag vill inte kommentera.
Utan tvekan är Tommy Söderberg en av Sveriges mest framgångsrika förbundskaptener genom tiden. Trots att han ledde Sverige till 3 raka mästerskap blev han och kompanjonen Lars Lagerbäck ifrågasatta under i princip hela tiden som förbundskaptener. I podden berättar Söderberg att det var erfarenheten av media han saknade snarare än den av internationellt spel.
När man tittar tillbaks, det här skulle man förbereda sig mycket mer mot för. Vi fick ju kritik att vi inte var så öppna och så vidare och vi kanske var lite sura buttra, jag vet inte. Visst kunde man känna ibland att det kändes orättvist, det ska man inte förneka. Och då upplever man uppträder på olika sätt så att säga. Jag kunde väl bli lite het ibland.
När väl Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck hade fått upp farten var Sverige under några år en kraft att räkna med. Och i podden pratar vi en hel del om mästerskapen VM 2002 och EM 2004. Där känslan var att Sverige hade ett av sina bästa landslag någonsin. Men ändå inte riktigt nådde hela vägen.
Ja, det var grymt. Och det kände hela gänget. Va? Och jag, när man träffar de här killarna, då säger det. Portugal. Ja, vad nära vi var.
Och det blir en hel del snack om en fråga som Tommy Söderberg brinner för. Ungdomsfotboll och utveckling av talang. Vi talar om U21-landslagets fantastiska framgångar. Om svårigheten för unga talanger att välja rätt när utländska klubbar jagar dem. Och talangutvecklingen i de allsvenska klubbarna där en klubb sticker ut.
Alla klubbar verkar ha väldigt bra fotbollskullar på gång så. Men jag tror speciellt eftersom AIK finns där i hjärtat så, och får tagit kanske lite djupare del av det så känner jag att de har verkligen något på gång för framtiden.
Utöver detta går vi i podden igenom straffdramat mot Holland, Zlatans genombrott i landslaget, hur det var att hantera så många stora stjärnor och viljor på samma gång och hur han känner inför radarpartnern Lars Lagerbäcks framgångar med Island och succé som tv-expert. Det finns mycket att prata om, så det blir en längre podd än vanligt. Men vi inleder som vi brukar, med en fakta inte. Ålder?
68 år.
Bor?
Hässelby.
Familj?
Vi är 4 stycken i familjen. Och nu är det barnbarn och så vidare, så det blir vi fler.
Yrke?
I botten är jag ju idrottslärare och sen blev det fotbollstränare.
Utbildning?
Ja, jag har gått GIH, gymnastik- och idrottsskolan.
Lön?
Ja, lön idag är det, vad har jag? Pensionär och ja, jag har kämpat hårt har jag märkt. I alla fall, vi klarar oss bra.
Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare?
Oj, vilken svår fråga. Ja, nu... ja, det blir nog, om man säger Pelé. För han såg jag som ung på Råsunda. Det var en stark upplevelse.
Vilken är annars din största fotbollsupplevelse? Oavsett om det är som tränare eller ledare eller i publik.
Ja, största upplevelsen blir nog när vi i Miyagi Sendai spelar mot Argentina. Det var en stark upplevelse mot Argentina som var favoriter. Det var en stor upplevelse. Och så många proffs, ja.
Vilket är ditt favoritlag? För jag utgår från att du har ett favoritlag.
Ja, jag har moder som jag kan AIK. Svån AIK, inte Skellefteå AIK.
Vilken egenskap uppskattade du hos en tränare som du mötte?
Ja, för mig, om det ska vara en egenskap, så är det, fotboll handlar mycket om att ute på plan få inspiration. En tränare som kunde ge inspiration, energi.
Spelar du på fotboll? Alltså tippa.
Ja, vi är ett Brommapojksgäng som varje fredag träffas och så tränar vi, spelar vi på Stryktips och Europatips.
Vilken är den största talangen i svensk fotboll idag?
Ja, det måste jag nog säga. Har sett några gånger bara, men man blir fångad av en ung spelare som spelar i AIK som heter Isak. Stora, ja.
Vad är lycka för dig?
Ja, det är vakna på morgonen och känna att man mår bra. Att familjen mår bra.
Vilket yrke hade du velat prova?
Ja, jag ångrar att jag inte pluggade bättre på gymnasiet. Och kanske hade blivit barnläkare. Det är en dröm jag har burit på länge.
Vilket ljud gillar du?
Häst.
Vilken favoritsvordom?
Favorit?
Svordom.
Ja, nu jäklar kanske.
Erich Ribbeck gjorde det efter Tysklands misslyckande i VM i somras. Kevin Keegan efter Englands kvalförlust på Wembley i lördags. Och nu tycker allt fler att Sveriges förbundskaptener ska avgå om det blir förlust mot Slovaken imorgon. Enligt en undersökning av Aftonbladet menar hela 88% av svenska folket att Lars Tommy har gjort sitt. Och 4 av 6 sportkrönikörer som sporten talat med är inne på samma linje om det blir blågul förlust i Bratislava.
Fall är det förlust imorgon så tycker jag att man måste byta. När man nu märker att det man gör på träningar inte får någon effekt i matcher och man fortsätter med samma berömmande sätt och samma jobb i grupper och samma små såna här entusiastiska hejarop innan matcherna och alltihopa här. Det var påfrestande och nytt när det började och sen så gav det resultat. Men ger det inte resultat så tror jag att det går inte att veva upp det igen.
Om man bara tittar på resultaten för landslaget så kan det i efterhand vara svårt att förstå hur enormt ifrågasatta Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck var i början av 2000-talet. Hösten 2000 stormade som mest efter ett misslyckat EM-slutspel och en svag inledning av VM-kvalet. Tonen mot förbundskaptenerna var ofta raljant och Tommy Söderberg medger att han hade problem med att hantera kritiken. Min känsla som ju bevakade landslaget då var ju att du inte gillade den här delen av ditt jobb, den mediala delen.
Ja, det gör man väl. Man kan säga att den har accelererat under hela resan. Den kom ju här under Tommy Svensson tog Gips. Det blir en otrolig uppmärksamhet med den jätteprestationen 94 då i USA, bronset. Och sen kvalade vi inte in 96 i England, vi kvalade inte in 98 i Frankrike. Och då kände Tommy att nej, och tog, nu slutar vi. Och i början var det var inte så samma, jag ska säga, tryck från media, från de olika mediekanalerna så att säga. Den har ju vuxit något otroligt. I början var det tidningar, det var tv, radio, mer var det inte. Sen kom den här IT-världen in och det är webbsidor och vetegudarna, allt vad det heter. Så det här var ju att, det här kände vi, eller när man tittar tillbaks, det här skulle man förbereda sig mycket mer mot. För vi fick ju kritik att vi inte var så öppna och så vidare. Och vi kanske var lite sura buttra, jag vet inte. Jag tycker vi ställde upp och vi hade en idé att vi åkte ut när vi hade börjat. Gjorde en resa, vi var i Göteborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall och berättade om hur vi arbetar och så vidare. Vi vill verkligen bjuda på det. Men jag tror att det handlar om att förstå media också. Det gör man nu senare. Och jag kan känna så här skulle vi kanske fått komma in mer. Vi skulle haft möten, hur vill ni ha det från media och så vidare. För det är ni som har sett till att vi fyller arenorna på ett mycket bra sätt. Ni såg ju till att det blev den här boomen, fotbollsintresset. Och här kan man ju verka tillsammans på ett helt annat sätt. Och det kanske erfarenheten, kunskapen hade vi inte då.
Men en känsla var också att du var kanske lite mer känsligare, åtminstone utåt sett, än vad Lasse var. Att liksom Lasse hade lite lättare som teflon, det rann av. Medan du tog illa vid det om en spelare kritiserat, jag vet, EM 2000, Gary Sundgren fick mycket kritik efter någon match. Och, ja, du vet vad jag talar om.
Du vet, som har ju Kremlin, som har ju Gary Sundgren. Ja. Nej, men det var, ibland kan man känna det. Jag tror ibland det här när man lever, man önskar ibland att människor skulle få vara med på träningar och leva på hotellet och så vidare. Det är ju otroligt, som jag känner, jättehärliga fotbollsspelare och härliga människor. Det tycker jag är belöningen att ha fått vara med om alla de här åren. Men just det här när de blir utsatta, jag tycker att på något sätt det är orättvist. Det här är inte schysst. Då reagerar man på kanske ett för primitivt sätt, ja.
Men kommer du ihåg den matchen när Gary Sundgren blev utbyad i Göteborg till exempel?
Oh, ja.
Hur tog ni det?
Ja, men jag vet inte, ibland så var det väl... Det var ju, nu ska jag se, var det Luxemburg-matchen tror jag.
Ja, det var en kvalmatch till Japan, jag tror att det kan vara...
Nej, då är det,
vänta. Luxemburg, eller Makedonien tror jag det var innan.
Makedonien
hemma, ja. I mars.
Ja, stämmer 1-0-matchen.
Ja, precis.
Och det var då när de hade luftat plan och det var en massa sådana här småkorvar. Bollen studsade hela tiden. Nej, men man känner att... Vad beror det här på? Vi gjorde ingen bra prestation i den matchen. Vi vann och det var viktigt för oss. Men det var fler som inte gjorde den prestationen. Var det för att det var en AIK som de tyckte inte var tillräckligt bra? Var det därför man riktade från publikt det här? Och det kunde vi känna lite. Det var fler som underpresterade i den matchen.
Kan du i efterhand också känna att det blev någon slags... Jag menar, jag var ju själv delaktig i det, men att på något sätt ni kallas Lars Tommy, det blev något slags, ni spelar kanske inte jätterolig fotboll alltid i perioder och så. Att det blir, ja, en väldig kritik mot er och ett sätt att vara och träningsoveraller och, förstår du vad jag menar?
Oh ja.
Hur upplevde du det?
Nej, men visst, det blir ju jobbigt om man kan känna att på något sätt roligtvis. Vi hade ju en idé att inför samlingar. Vi jobbade väldigt hårt, vi var väldigt noggranna i förberedelser, allt. Jag hade med Paul och Lennart Ljung och vi informerade de övriga i staben. Och jag hade med samarbete också med U21-tränaren, det var Edo Mattsson under den tiden och Göran Göransson och, som satt med. Vi åkte alltid iväg på någon kursgård och satt och jobbade. Och då känner man när man är så förberedd och så vidare, så ibland blir det fel. Och då kan man tycka att vi har jobbat sin och tändsyke. Ibland kanske vi skulle informerat mer på det sättet, hur vi arbetar och så vidare. Men jag tror att när man var klubbtränare, det var ju inte det här trycket på en och så vidare. Och det är ju en erfarenhetsfråga. Och här tror jag att, som jag sa tidigare, att här kanske vi skulle förberedas på ett bättre sätt. Och det är en lärdom, för jag tror det är viktigt att, som jag sa, det är media som har sett till att det har blivit en riktig hås inom fotbollen och idrotten överhuvudtaget. Och att, hur kan man hjälpa varandra? För ni har ju ett ansvar också. Det finns ju en konkurrenssituation, precis som det finns ett fotbollslag så finns det på en tidning mellan sportjournalister, misstänker jag. Och det är sådana här delar, vi hade för dålig insikt kanske, så kan jag känna efteråt.
Tror du illa åt dig?
Ja, det var, visst kunde man känna ibland att det kändes orättvist, det ska man inte förneka. Och då upplever man uppträder på olika sätt, så att säga. Jag kunde väl bli lite het ibland.
Ja, absolut, kunde du bli det. Kommer du ihåg liksom Vigo-matchen, er första riktiga match, så att säga, med riktiga landslaget?
Du menar 3-0-matchen?
Ja, blev det inte 4 till och med?
Jo, men jag brukar alltid säga 3-0 och då säger alla, för allt det negativa kommer alla ihåg jättebra. Då säger de, 4-0! Jag får ju inte prata till punkt. 3-0 i halvtid, sen gjorde Spanien det fjärde målet i andra halvtid. Det kommer vi ihåg.
Ja. Ja, men där upplevde jag det som att ni tyckte det var hårt att ni liksom blev dömda efter en match. Vilket ju blev lite. Men å andra sidan kan man ju säga att Håkan Svensson som stod i den matchen gjorde inte så många fler landskamper under er. Alltså, det funkar ju så.
Ja, och sen kan man säga att det var ledsamt. Det här var ju vår första träningslandskamp. Jag hade ju varit tidigare i väg till Florida och Jamaica har spelat med nordiskt stationerade spelare. Och då samlade vi killarna, vi ville gå igenom. Vi satt väldigt mycket och jobbade i små grupper om. Varför kvalar vi inte in 96-98? Är det något vi ska ändra på? Vi pratar om hur ska vi lägga upp en dag och så vidare. Här tycker jag det är något vi har verkligen uppskattat spelarna. Att de har tagit den tiden förutom att ha praktisk träning, teori. Men här satt man ner och jobbade i små grupper. Och vi gjorde så även inför EM i Portugal 2004, så jobbade vi med målformuleringar, lite handlingsprogram. Men det hände så mycket runt här. Och jag vet när vi åkte från hotellet sen till matchen, då var vi försenade 30 minuter. Jag har haft en idé, precis som jag har sett Erik, 90 minuter har varit. Och det är väldigt vanligt, det brukar vara en bra tidsfaktor. Man kan komma till ro och ut och titta på plan och sen töja om och sen går man ut och värmer. Och ja, 60 minuter, men då sa Lasse, ja, det är långt att se hur vi reagerar, hur spelarna, hur olika vi är också. Det kanske känner som väldigt stressframkallande och så vidare när vi var så sena. Men det funkar bra, men det som händer det är att Magnus Hedman får problem med ryggen. Det är han som ska stå. Och sen har vi värmt, sen kom ut till match. Det var då man började lägga en vattenhinna på plan. Vadå? Det har vi inte regnat. Och det var något som överraskade oss. Och första bollen som kommer till Håkan, det är en boll som man känner, den kommer Håkan klara av. Men på grund av, jag vet inte om det var handskad och betan där, den våta bollen, så tappade han den och så är det 1-0. Jag tror det var, hade gått 6 minuter så stod det 2-0. Så det var en väldigt tuff inledning för oss. Men det fanns sådana här förklaringar innan matchen som hände då, va? Resan och så vidare. Och då känner man att, ja, en match nu här och vi har samlat killarna och alla har ställt upp. Då blir man ju lite besviken att får man inte fler chanser.
Jag ser dig som en humanist på många sätt med dina insatser som du gör och så. Och samtidigt så var du ju liksom elittränare där man ju ställs inför rätt tuffa beslut. Man ser det ju bara 11 som kan spela. Hur fick du ihop det?
Ja, det kan man undra. Nej, men det är också något som är intressant. Vi pratar ju ofta om i lagidrott att vi har en bra laganda. Och så kan vi titta på när vi har varit i väg och spelat ett slutspel i fotboll med seniorerna. Det är 23 spelare. Alltså jag har varit väldigt noggranna med när vi ville Adamslagstena att tala om att det finns spelare här som inte kommer få en minut i speltid. En del hamnar när det är kvalmatch på bänken, några kommer hamna på läkten. Och då undrar man hur skapar man laganda där. Jag tror vi valde när vi tränar exempelvis anfallsspel, Sveriges anfallsspel. Då skulle alla få känna det på de positionerna de konkurrerade i. Det har varit vårt sätt, plus att jag har varit noggrann att tala om också för de som hamnar på bänken. Det är en återkoppling och så vidare. Och vi hade väl även idéer när man satt på läktaren att man skulle titta i den positionen jag spelar och kunna vara ett bollplank till min kompis i landslaget. Då. Vi hade sådana här idéer. Man pratar mycket om bänksupport i vissa idrotter. Det är väl så, men...
Men det måste ändå ha varit svårt, eller?
Jo, men jag tror vi alla... Både spelare och ledare känner till spelreglerna. Det är något redan som ung som man får komma i kontakt med. Men här reagerar vi olika. Och många gånger är det ju väldigt jämnt. Det kan vara så lite som skiljer. Det kan vara form. Det kan vara att den här spelaren just nu passar bättre i den här matchen och så vidare. Det kanske kommer bli en mer, vad ska jag säga, fysiskt krävande match. Jag hade ju några sådana här spelare som jag tror har varit väldigt viktiga om man pratar om fysiskt. Tobias Linderoth, Håkan Mild, Johan Mjelm och Stefan Schwartz. Men att ha de här, vi hade 94 Jonas Tern, Stefan Schwartz. Men det är ju de som ger väldigt mycket energi och blir motorn i hela, i navet i hela det här hjulet, va, laget.
För det var ju under VM 2002, så på något sätt, konstigt sätt, blev du och Lasse Lagerbäck mickade av arrangörerna. Så minns du det när det kom ut, när ni diskuterade huruvida ni skulle byta ut Marcus Allbäck eller inte? Och nej, vi knäcker honom om vi tar ut honom så tidigt. Och att man ändå hamnar i sådana lite svåra situationer.
Ja. Nej, men den situationen var ju med vi diskuterade. Det var ju en erfarenhet man gjort och jag tror att... Glömmer aldrig Roy Hodgson pratar mycket om att... Man ser vilka spelare som är i form under träning och så vidare. Och jag vet inte, jag är... Det lastar jag kanske tränare som inte byter och... Ja, men man har en idé och... När ska vi byta? Det var ju det frågan handlade om. Och då tror jag att... Jag tror en spelare känner och vill gärna revanschera så få ytterligare 10 minuter. Men här ser man... Hur kan man förbereda ett lag? Hockeyn, de pratar om att vaska ibland. Man byter mellan femmorna. Men vi har varit väldigt noggranna med att vi har en spelidé. Och när vi då säger man ibland när man ligger under. Du måste lyfta upp en spelare djupt upp. Men vår spelidé, hur vi har tränat på vår grundorganisation. Ska vi slå sönder det vi tror på? Då har vi valt, så har vi att nu går båda ytterbackarna samtidigt. Till exempel så säkrar vi med mittbackarna och en mer liten balansspelare på mittfältet. Tog in yttermittfältarna lite mer för att få tryck och komma mer till inlägg så att säga. Få in fler i boxen. Det försöker vi träna på, men det är så svårt. Om vi ska kasta upp en mittbacks lång ståtlig exempelvis så... Då ska vara tränat på det tycker jag. Och här tycker jag vi har något att lära från hockeyn exempelvis. Som tränar på powerplay exempelvis. The penalty killing och så vidare. Vi gör inte det. För vi har inte den tiden känner jag som fotbollstränare. Så det var mycket när vi diskuterade. Och låt en spelare få gå 10 minuter. Jag tror det betyder så mycket, va.
Om man tänker tillbaka så slutade du efter EM 2004 och du var ändå inte, jag menar, jättegammal. Jag tror du var 58.
56
till och med. Och jag menar, ni var ju på gång. Jag menar, ni hade Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg, Zlatan var på gång upp liksom.
Jag hade fått många nya unga spelare.
Ja, ja, precis. Och jag menar, EM, ni förlorade mycket snöpligt mot Holland. Varför slutade du?
Jag tror att jag sa till Lasse att jag hade hållit på så otroligt länge med klubbfotboll. Lasse, vi har ju båda gått GIH och han kom in väldigt tidigt. Han var väl senare uppe i Hudiksvall. Jag tror han var när han jobbade som idrottslärare i Bonner, så att han även tränade Bonner. Men jag hamnade i klubbsvängen och det är en livsstil. Du är igång när en säsong är slut. Ja, då utvärderar man, då börjar man förbereda nästa säsong. Och en grupp har varit ute och scoutat. Ska vi rekrytera internt eller ska vi ta några externa och hitta den här balansen och så vidare. Och sen är det, när det är klart arbetet och vi har planerat, gjort en årsplanering. Det är en försäsong som går igång och det, då tjänar man ofta lite mer. Och vi gjorde också alltid efter säsongens slut så hade vi en period på 3-4 veckor där medicinska teamet gick igenom alla spelare. Då vi säger att matchen, månadsskiftet oktober var svenska slut. Då tog medicinska teamet vi, men sen höll vi på med lite andra bollsporter, racketsporter och så. Det var för att få en form av en bra, positiv avslutning på säsongen. Sen gick vi till vila lite. Men jag känner som tränare igång och du står ute dag ut och dag in. Det blir veckor, det blir månader. Det här är ett årsarbete som jag tror du känner nu väldigt tydligt som fotbollsreporter. Du är igång hela året. Vad finns återhämtningen? Och jag känner, jag hade levt här. Jag har varit ungdomstränare. Jag hade Stockholms pojk och juniorstadslag också. Och sen gick jag GIH. Det var en liten time-out och fick lära av andra idrottet. Härliga fotbollskillar man träffade. Och sen så blev det Spånga. Sen rullade det på, va. Sen efter Spånga senioren blev det BP. Och sen Djurgården AIK. Och sen U21 A och U21. Jag känner att nu har jag gjort mitt. Och jag hade problem med höfter. Jag tycker att började bli tung i kroppen. Försöker åtgärda det nu. Men jag tycker som tränare det är viktigt att vara där ute. Jag ska kunna vara med. Visa lite mer än vad jag kunde. Jag kunde ju knappt slå till bollen. Det var Stockhall på Travsbok. Fick jag med den gubbsan också. Men det var en förklaring. Jag sa till Lasse att...
Men det måste ha varit fruktansvärt svårt. För på något sätt hade du ändå nått någon slags peak. Och jag menar, Sverige gick bra. Och...
Ja, det var jag ska säga, det var en kick. Och just 2004, vi hade verkligen något på gång. Och vi åker ut och kvarten mot Holland på straffarna. 5-4 är det. Och vi kändes då. Vi kände att precis som vi känner kanske tydligare då att vi har så många och jag får en sån bredd på många unga lovande spelare, men det fanns här var ju många unga som dök upp i det här tillfället, va, som kom fram och började glädja oss och det tror jag skedde redan 2002 borta i Japan, Sydkorea. Det, vi nämner ofta, vi hade ju en bra stomme. Patrik fanns med, Andersson där, men så han blev ju tyvärr skadad inför Englandsmatchen och men där fanns Henke Larsson. Det var några som var etablerade. Teddy Lukic hade varit med i USA. Magnus Hedman exempelvis. Men sen kom det. Jag hade ju fått varit med i de här U21-kullarna som dyker upp då. Anders Svensson, Fredrik Ljungberg, Daniel Andersson, Anders Andersson. Det kom ett helt gäng in där. Va? Och jag förstår din frågeställning. Men jag kände att någon annan skulle ta över nu. För jag ville dels operera mina ben.
Det var försökte förbundet övertala dig eller Lasse? Försökte de inte få dig att vara kvar?
Ja, ni hade ju liksom... vi var ju lite diskussioner. Men jag kände att man måste ta hand om sig själv. Jag började tänka, det går ju rätt fort livet har man konstaterat. Och då blir det sådana här frågor. Jag måste ju åtgärda mina höftleder. Jag opererar både höftleden och knäled. Och har proteser och det hinner man inte göra när man är fotbollstränare. Man är inne i ett ekorrhjul.
Hur var det att kliva av och följa Lasse jobba vidare?
Jag tyckte det var underbart. Jag har ju alltid haft Lasse och jag lärde känna varandra väldigt tidigt på elitpojklänget i Halmstad och fick en sån här kontakt. Vi har en syn på livet på fotbollsplan och vid sidan om. Väldigt engagerade samhällsfrågor i Lasse, jag också. Och, ja, vi diskuterar mycket och känner att vi hakade i varandra väldigt kraftigt. Och, när Lasse, jag hade ju när jag var klubbtränare så var det skönt att kunna åka upp och träffa Lasse och tjata fotboll. Han såg våra matcher när jag var tränare i BP, AIK och Djurgården. Och då hade man någon att bolla med. Och, sen hade vi en fotbollsfilosofi, vi var ju väldigt starkt. påverkad utav de engelska tränarna, Bob Houghton och Roy Hodgson, som har betytt otroligt mycket, skulle jag vilja säga. Vi hade en fotbollsdebatt, den engelska fotbollen kontra den tyska fotbollen i Sverige då, som vi gillade, och vi blev väldigt starkt påverkade. Och vi tillhörde de som älskade engelska. Det är just en tydlig spel, och man tränar i positioner, tränar på anfallsidéer, försvarsspelet och så vidare. Och vi försökte göra även lite träningslikt fysiskt också. Vad sådana här delar, vi känner att det här är bra.
Men när jag slutade då, när han körde på liksom?
Ja, men det tyckte jag var roligt, för jag kände att Lasse hade inte varit med, så kände jag. Man hade energi, man måste ha energi också. Va? Jag kände att den började tappa lite då.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det talades om helvetesarenan inför matchen. Det blev ett ställe för en rysare. Men just nu känns det som rena himmelriket. Ali Samien-stadion. Det blev en stor kväll för svensk fotboll till slut. Det som såg så hopplöst ut är så härligt just nu, eller hur?
Och här visar de när man säger att ja, vi skulle åka till helvetet. Men här visar man att man jobbar tillsammans, man hanterar det. Det var vi som inte hade samma press som Turkiet.
Rena himmelriket, va?
Ja, nu, det är ju helt suveränt. Man vinner.
Med den bragdartade segern borta mot Turkiet säkrade Sverige avancemang till VM 2002 i Japan och Sydkorea och gav Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck lite arbetsro. De tre sista åren av hans tid som förbundskapten hade Sverige ett mycket starkt landslag med världsstjärnor i Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg och Zlatan Ibrahimovic. Sverige var nära något stort redan i VM 2002, men stod kanske på toppen två år senare i Portugal.
Kommer Sverige igen, Erik Edman. Men med bra mål mot Larsson så kastar
vi! Vilket mål! Vilket mål!
Henrik Larsson!
Härligt!
Som går förbi många till Larsson!
Åh, 3-0!
Henrik Larsson gör mål igen! Henrik Larsson gör mål igen! Och det är 3-0 till Sverige! Det är fullständigt bara rasar i ett svenska e-mål!
Sin i mitten från Albeck, det är Kalabalik i mitten, där är Mellberg. Där är Ljungberg, så faller Ljungberg. Och Martin Buffon ut och bollen går mot mål!
I mål! I mål! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic! Det är inte möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är möjligt! Det är möjligt! Det är inte sant! Är jag tror inte att det är sant!
Lugna ner dig lite, tack, det är underbart.
Han har bollen nära straffan och går in i detsamma. Gör en översiktsvind till en som håller bollen. Kommer in mot kortlinjen ut till vänster. Var han in bollen också, kommer ett inspel. Och Vårdsson tar den, tappar den. Det är tur och
kommer!
I mål för Sverige! Så blir 2-2 och Mattias Jonsson gör det i 89 minuten! Efter Christian Wilhelmssons förarbete och Sverige gör 2-2. Det är på väg mot det omöjliga resultatet där både Sverige och Danmark går vidare.
Lasse Granqvist och Ralf Edström på Radiosporten skrek sig hesa över Sveriges framfart i Portugal-EM. Men precis som i VM två år tidigare fick resan ett bittert slut. Och Tommy Söderberg, som lämnade landslaget efter EM i Portugal, medger att straffsortin mot Holland svider än idag.
Olof Mellberg blir straffpunkten för Sverige. Mot van der Sar, klart för straff. Här kommer Mellberg fram och skjuter med höger där. Och van der Sar klistrar nästan bollen. Han missar Olof Mellberg. Och Holland är mycket nära att avgöra. Sverige är på väg ut ur turneringen.
Om du tittar efter Vilken svider mest, VM 2002 eller EM 2004? Bägge mästerskapen är ni ju fruktansvärt nära att gå vidare. Det är liksom träffar.
Ja, det är, jag tror att vi blir bättre och bättre. Och jag har tittat på 2002, kommer jag ihåg, vi diskuterade mycket. Och vi åker ut då mot Senegal och så tittar man, de kommer sen åka ut mot Turkiet. Turkiet har brons där borta. Och de hade vi haft också i kvalgruppen. Då känner man hur nära man var. Men det kanske var tydligare när vi var i Portugal. För hela gänget mot väldigt bra. De enda vi fick skada första matchen på Teddy Lukic. Fick problem med baksida och Magnus Kynstedt, målvakten, hade problem med ljumska. Vi hade inga andra skador. Fick någon avstängd här på slutet. Men vi hade en harmoni och hade hittat en puls mellan matcherna och jättebra förläggning. Allt stämde. Och Holland var det väl inte... Där hade vi ingen erfarenhet. Jag kan säga att det var Lennart Ljung, Janne Hammarbäck, vår polis och Lennart, vår målvaktstränare, som av ledarstaben som hade erfarenhet från tidigare sådana här slutspel. Det var nytt och vi tränade väldigt mycket. Det var långa pass. Jag tror även media tyckte det blev för långt ibland. 2 timmar, 2:15. Och det är... Jag kommer ihåg att det var något vi diskuterade sen efteråt. Och jag tror man lärde sig hela tiden. Det är så viktigt, tror jag, att kunna förmedla den här erfarenheten till nästa förbundskapten som kommer. Men i Portugal då var det en rytm hela tiden. Och, vi hade ju 3 dagar mellan matcherna, kommer jag ihåg. Och jättebra förläggningar, allting flöt på och fick bra resultat. Det var också en sån här viktig faktor man ska ta med. Se till att aldrig tappa poängen första matchen. Det gjorde vi i Holland-Belgien 2000. Men här fick vi den här öppningen mot Bulgarien. Och vi kom igen i matcherna här mot Danmark exempelvis.
Ja, Italien också. Zlatans,
ja, Italien. Och... den är ju otrolig. Då går vi också för vinst mot italienarna, va. Och vi kände, vi hade fått unga killar som kom in också. Det var sån otrolig harmoni, känner man. Och jag tror när man har pratat med spelare efter, då säger de just Portugal är nog där vi känner att vi var som starkast. Och vi hade mött Portugal i en träningslandskamp innan på våren och spelat 1-1, har jag för mig. Oavgjort var det i alla fall. Och vi kände att vi hade något på gång.
Var ni förberedda för straffläggning? För det är i efterhand som framstod det så rätt kaotiskt och det var spelare, ja, som hoppade av och...
Jag tror att det är precis som det krävs mod att slå en straff, så krävs det mod att säga nej. Och det var ju ibland spelare då, det var Landus som sa...
Ja, Andreas Jakobsson sa väl att han inte ville slå.
Nej, han hade problem med... Han var ju osäkert startande, va. Och Tobias Linderoth var ju en hardworking man. Han jobbade ju stenhårt på plan. Han var ju totalt tömd på vätska, dehydrerad som man säger vackert. Och när han var skakig så det känns moden. Det var ju något, vi hade ju en lagt spelarna in så att säga. Vi visste vilka, om någon hoppade av. Och det är lärdom man kan göra, det är väl att hur ofta såg vi straffar när man är så slut. Man slår ju ofta straffar när man mår bra i kropp och själ och inte är tung på energi. Men det för mig var en lärdom där. Och vi mötte ett Holland. Jag tror de hade misslyckats. Vad var det? 4-5.
4-5 hade de förlorat straffläggningar innan.
Tidigare, ja, precis. Och, ja, det var grymt. Och det kände hela gänget. Va? Det var, och jag, när man träffar de här killarna som var med, då säger det Portugal. Ja, vad nära vi var. Och det känner man än idag, så det, jag håller med dig där. Och,
kollar du tillbaka på sådana matcher, eller är det för jobbigt?
Nej, det, så här är det ju fotbollen. Nej, jag kollar tillbaka. Jag tycker det är så härliga minnen. Men visst hade man med, man vill ju alltid stå övers på pallen. Och det är väl det vi känner att vi klarar kvalen bra, men just det att kunna ta det där sista steget och... Vi hoppas att vi är på gång nu med Jan och gänget här och med Håkan Eriksson och det U21-killarna. Det ska bli otroligt spännande att följa dem framöver. För det finns, jag tycker det här, vi har flyttat upp spelare, de har gått ur åldern en del. Här kommer in en ny generation som är lika duktiga. Det tycker jag är så spännande. Det är ett härligt betyg åt svensk ungdomsfotboll.
Förstod ni då 2004 att ni hade liksom kanske tre av Sveriges bästa spelare någonsin? De är ju alla i toppen. Fredrik Ljungberg, Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson. Att ni liksom disponerade dem samtidigt. Fattade man det då, eller är det liksom historien i efterhand som när man tittar tillbaka?
Det är väl, vi kände, det var ju kanonspelare. Jag kommer aldrig glömma när jag såg Zlatan exempelvis första gången med Malmö. Då var han ute i mitt fält mot AIK på Råsen. Vilken spelare alltså. Då, han var ju på väg, då blev väldigt tydlig. Han hade, det var väl Skåneland, visste du alla då vem Zlatan var. Men Fredrik Ljungberg var ju en spelare som både Lasse och jag har följt genom ungdomslandslag och ursätt. Han har alltid varit den här underbara fotbollsspelaren. Henke som är, hans sätt att förbereda sig inför matchen, och man älskar ju det. Han vill ju koppla av, gå ner i varv och bara ladda batterierna. Han vet verkligen vad återhämtning är, som ett nyckelord idag som jag tycker man glömmer. Men vi kände att visst hade vi ett gäng där, och just att ha forwards, det hade ju varit en period när man diskuterade att vi inte hade några forwards i A-landslaget. Men här hade vi ett par riktigt starka killar.
De var ju starka karaktärer också. Hur hanterade ni de stjärnor sinsemellan? Jag menar, det har ju framkommit efteråt att kanske Zlatan och Fredrik inte är de bästa vänner. Hur hanterade man det som ledare?
Jag vet inte. När man har levt så här ihop så känner jag att det är också att vi är olika som människor, men jag tycker att genom våra ungdomslandslag så flertalet känner varandra väldigt väl. Och jag tycker det finns en förståelse säkert i en truppen där, att när vi har skickat ut brev, när vi har suttit och pratat med truppen om det här, att alla är lika viktiga. Det är rätt som vi pratade om tidigare, hur kan man skapa en laganda? Men jag tror de har en sån insikt, och Henrik Henke Larsson har alltid sagt att alla är viktiga. Det har man varit väldigt noggrann på presskonferenser att uttrycka det. Det är inte bara jag eller Fredrik eller Zlatan eller Olof Mellberg, Patrik Andersson som det var en period, utan alla är bra. Ska vi lyckas, vi måste ha bra träningar, vi måste ha en bra atmosfär, veta att alla måste göra sitt jobb. Va?
Men du upplevde aldrig att det var liksom...
Visst har det varit en del incidenter. Jag hade ju den redan i Japan mellan Fredrik och Olof, men det tror jag också. Varför blev det så? Alltid när jag har varit klumpen, alltid har det varit någon sån här incident att man, det blir närkontakt och så börjar man ta i varandra och rycka. Och det här är ju alltså sista träningspasset inför Englandsmatchen, och vi spelar ett tempospel 5-5 med målvakter. Vi har hållit på och legat och tränat. Vi låg hemma i Sverige och tränade och förberedde oss, och sen så kommer jag ner till Miyazaki, och sen flyttar vi upp till Saitama, Tokyo då. Man går ju och väntar på att få komma igång. Vi spelade ju en träningslandskamp mot Japan också upp i Tokyo. Men det här att leva så här, det tror jag inte heller folk förstår. Vilken kraft som hela tiden växer fram. Va? Och det tror jag var såna här förklaringar, just varför de då kurrade lite grann. Va? Jag tycker...
Var det ingenting eller var det någonting?
Alltså det... Jag tycker att det inte var någonting. Sen kan det vara att man har olika värderingar i livet, syn på livet. Det kan finnas något sånt också i botten, men jag skulle vilja uttrycka att det inte var någonting.
Men om man ändå ställer sig på ledarens sida, så kan det ju vara svårt att... Jag menar, oavsett om det är en Henrik Larsson som kommer från Celtic där han är gud och får göra som han vill, eller liksom man vill anpassa för honom, eller Fredrik från Arsenal, att det måste ju ändå vara svårt. Så ska man komma in i den svenska myllan där alla är lika, eller åtminstone...
Men jag tror att man ska våga, som vi gjorde här. Här valde vi att individualisera. Vi tittar på hur hårt var belastad var Fredrik eller Zlatan.
Och det var därför Fredrik fick
vila. Det var därför. Men så har väl... uppe i Göteborg, eller man sa, kom någon gång och invigde någon restaurang, vad det var. Och det blev ett skärans liv. Men där kan man säga, och det kände ju Fredrik sen, att det var ju inte så lyckat. Va? Men han pratade ju sen och förklarade och sa, det var dumt gjort. Va? Jag skulle tänka på just varför jag fick en dag ledigt. Det handlade om återhämtning. Och, som jag sa tidigare, det är ett sånt viktigt ord. Men jag tror att det är viktigt att vi tittar... på hur är förutsättningarna när de kommer in, vilka är hårt belastade och så vidare. Det är ju något vi tog med träningen när vi samlades, exempelvis när vi skulle till Portugal. Då delade vi med mig i grupp A, B, C. Och C var ju, där fanns ju Henke och Fredrik. De hade ju spelat, eller haft tuffa program. Så de körde ju mer i en form av återhämtning, restitutionsträning. B-gruppen, det var spelare som behövde ha mer träningstid. A, där fanns de som hade spelat rätt hårt. Så kanske träningspass var att efter 50 minuter då gick gruppen av. Och sen fortsatte de som tillhörde B-gruppen så att säga och träna. Och medan Fredrik, Henrik i det här fallet var på ett annat ställe och träna mer återhämtning. Va? Det är sådana delar och det tror jag att här kanske vi ska vara tydliga när man går ut med sådant. Va? Det, jag vet ju att man har diskuterat som att Zlatan i början att han var lite bekväm utav sig. Men ingen har diskuterat hur stor och stark han är. Och man låter Henke Larsson och Zlatan springa 50 meter max. Vem av dem kommer att behöva den längsta återhämtningen? Och det är den som är tyngre i kroppen så att säga. Paul Ball som vår fysiolog, engelsmannen som också är i Leicester nu.
Ja, just det. Och fortfarande hjälper Janne Andersson.
Och, precis, otroligt duktig. Han försökte få våra spelare att spela i försvarsspelet energisnålt. Va? Vi valde ju ofta att styra bollen på en sida med forwardet. Den andra droppade ner lite för att täcka av en inspelsyta i deras forwardsposition. Men när bollen hade passerat, då var det bara en tanke sen att lägga sig i linje där bollen var för att ofta blir när man vinner boll, det kan bli en rak boll upp och ha en spelare i den linjen. Och det här tror jag att det visste inte vardagsmänniskorna. För jag har ofta ställt frågan, tyckte ni Zlatan var lite för bekväm? Oh, jag säger då. Men tänker när man ger den bilden, då förstår jag att han kräver en helt annan återhämtning. Jag tycker det är roligt är att jag bara tycker att han har arbetat hårdare och hårdare under hela sin resa. Och början förstod han inte hur stark han var. Va? Men det är ju fascinerande med att se hur klar han hanterar den här stora kroppen och så vidare. Det tycker jag är så spännande.
Kunde du se, för jag menar ändå du säger att han var känd i Skåneland och det var han ju förvisso, men jag menar ändå 2001 när ni har två vinterturnéer, då är han bara med i tipshallarna i Jönköping och Växjö. Men han får inte följa med på Kings Cup i Bangkok. Ja. Trots att han liksom två månader sedan säljes till Ajax. Så att han var ju ändå någon slags oslipad diamant. Fattar du ändå att han kunde få den här utvecklingen?
Det, man kände det. Jag sa att jag kände när jag såg han mot AIK första gången. Och han, det som är så fascinerande är att han är så bred i sin färdighet. Att vara så stor och stark men att samtidigt ha... Hocken pratade om handleder, han hade känsliga fotleder brukar jag säga. En härlig bollkontrollteknik och han förenade med modet har han alltid haft. Han älskar utmaningar men en otroligt bra speluppfattning i spelsituationer i träning och match. Det var ju det som var så fascinerande. Jag brukar jämföra med Anders Limpar. Alla förstod inte Anders Limpars kloka idéer. Så här, verkligen som wow. Hur kan han hitta den? Och så gällde ju Zlatan i början också. Va? Med omgivningen. Men de berikar ju en omgivning till slut. Va? De, ja. Man kände att det var något på gång. Men man kände att är kroppen för stor och så vidare. Men han har ju tagit ett otroligt ansvar när det gäller sin kropp, kost, träning och så vidare. Och
han har ju makades vältränad idag jämfört med när han slog igenom. Att han är så stark och byggt upp sig otroligt. Tror du det är en förklaring till att han hållit så länge? Men han
jag tror 35. Det är en förklaring, ja. Han är ju så... Jag har nog aldrig träffat någon... Eller jag tycker generellt så är många av spelarna väldigt medvetna om att hur viktigt det är att ta hand om sitt kropp. Det är mitt redskap, så att säga. Men det här är en av nycklarna, tror jag. Han har ju valt att träna lite annorlunda också. Som några andra spelare har gjort att hålla på med någon. I deras fall är det ju taekwondo de håller på med.
Just att han har sen hittade målskyttet på en helt annan nivå. Det hände ju någonting 2010-2011. Han höjde målproduktion både i klubblag och i landslag och bara exploderade ju. Hur förklarar man ett sånt skift?
Jag tror det handlar mycket mer att man får en erfarenhet och man känner att man lyckas bli bättre och bättre. Och sen kommer det bara, allt blir så naturligt och så vidare. Jag tror det är förklaringen så att säga. Sen tror jag att det finns hos de här spelarna, det finns en nyfikenhet hela tiden. De vågar göra annorlunda saker.
Tror du det är många som skriver på något sätt att nu är han slut och han har tagit, har det gått 5-6 matcher, han har inte gjort mål i Manchester United. Känner du det att tiden har hunnit ikapp honom?
Nej, jag tycker att det kan inte ske en så snabb förändring som från Paris Saint-Germain. Jag tycker han blev bara bättre och bättre. För det var även den frågan du ställer nu. Den ställer man när han flyttade till Paris Saint-Germain. Jag tror inte. Jag tror att det kommer säkerligen. Jag håller tummarna. Men jag tror sen att sen efter Manchester United så... Jag vet inte, det går rykten om att han eventuellt skulle återvända. Vad är det till? Italien?
Nej, det finns ju både Italien och USA.
USA, okej. Men jag håller tummarna för jag... Så snabbt kan inte en förändring ske så att säga. Och när man ser nu matcherna... Det som har hänt lite det är att han har missat lite. Eller vad det nu beror på, det kan inte jag säga. Men han är ju där i alla fall i målsituationerna. Och det är det värre om man inte skulle vara i de här målsituationerna så att säga.
Vilken kontakt har ni haft genom åren?
Det var ju mer jag träffade när jag hade slutat, så kunde jag träffa dem på hotellet eller vid träning. Men sen alla de här kontakterna rinner ut så att säga. Man hinner inte. Vi har pratat ledarna om att kanske starta upp något för att nu när man blir äldre att kunna ha en kontakt och kunna träffas och vara med och tycka lite vid sidan. Det är alltid kul att sitta och köra.
Hur tror du landslaget klarar sig utan Zlatan Ibrahimovic?
Jag tror att anledningen är någon oersättlig, men för mig har han har ju lyft svensk fotboll. Han har inspirerat så många fotbollsspelare, både tjejer och killar. Det är det tycker jag är fascinerande också. Tjejerna pratar om Zlatan när man är ute i föreningslivet. Och där tror jag han har gjort en stor del. Men tittar man på landslaget så... Det kommer alltid fram några och det verkar finnas några, men sen måste man säga att ibland undrar jag om det kommer, någonsin kommer få fram en sån duktig. Det ska vara en härlig morot för folk att försöka nå det, men han har gjort en resa som är helt otrolig. Så, ja.
Kan du förstå att det ibland fanns en diskussion om att landslaget skulle vara bättre utan Zlatan?
Jag vet inte, jag har aldrig känt, jag tycker det, de bästa spelarna ska vara på plan och då förstår jag inte varför vi skulle bli bättre. Och det som jag sa tidigare, de här spelarna de berikar ju de andra ute på plan och så vidare. Och det tycker jag våra landslagsspelare också har uttryckt. Den här frågan har ju diskuterats i flera år nu, men för mig är det en gåta varför det skulle bli så. Jag tycker att man växer ju när man har de här bästa ute och han...
Men var det, tror du det var svårt som ledare att liksom, när någon är sån superstjärna långt över alla andra? Jag menar, Kim Källström gav ju i sitt sommarprat att liksom, ja, men vill man snacka ihop en hörnvariant så gick man till Zlatan. Och att liksom Zlatan bestämde inte bara över spelare utan landslag och förbund och ledare och så. Att han blev på en helt annan nivå.
Jag har för dålig insikt och jag hoppas ju att... Jag kan ju bara referera till de åren när jag lärde känna Zlatan, så var han en kille i gänget så att säga. Och sen beskunnar man ibland hur det är när man växer. Det kan man se i näringsliv och så vidare när företagsledare växer. Hur förändras man då? Blir man annorlunda så att säga? Det är en sån fråga man kan ställa sig. Men jag tror att här ska vi också kunna förbereda oss. Hur kan vi få med Zlatan på ett bra sätt om... De kände att han var någon övermyndighet eller vad vi nu kallar det för. Så det är mer hur ska vi kunna veva det här och vara det här som jag tycker att styrkan i svensk fotboll och idrott är att alla förstår att det är vi tillsammans som måste göra ett bra arbete för att vi ska lyckas, som Henke alltid sa. Det tycker jag var viktigt, det var kloka ord va.
En del av de spelare du har haft dyker upp nu som tränare. Jag menar, vi har Henrik Larsson som kämpar i Helsingborg, Olof Mellberg, BP. Att fler och fler tar det klivet. Är du överraskad?
Ja, för jag är överraskad så att vi när jag träffade Marcus Stansson, tränare Örgryte. Och då sa han, Tommy, du vet, jag trodde aldrig jag skulle börja med det här. Men vad roligt det är. Det här är det bästa beslut jag har fattat. Det var att bli fotbollstränare. Och de har, det är ju det jag kan känna att jag... Jag harvade, har varit division 4 som bäst. Jag var lite bättre i basket. Men det ska man inte säga att fotbollsspelare, att man har spelat basket. Så om du menar hundklappning, säger de då. Men det tror jag är... De har en sån erfarenhet som de bär på. Inspirera fler. Och det pratar vi om tidigare. Hur kan vi få med dem i fotbollsfamiljen? För de inser inte först förrän när de slutar vad de saknar då. Den erfarenheten de bär. Jag hade Jörgen Pettersson som hade landslaget. Malmö, Pågen. Han tränar...
Han tränade Högaborg, men jag tror han tränade Landskrona och sen
Högaborg. Ja, också en period och var ju väldigt uppskattad när han var i Malmö FF. Jobbade mer med anfallsspelet och avslutningar där. Otroligt duktig kille. Så det och Joakim Persson som har varit nu en Kristianstad för mig, var Ängelholm tidigare. Det är värme när de kommer och vill, för jag tror de kan tillföra de här grabbarna så otroligt mycket.
En sån som Henrik Larsson har ju haft kämpigt minst sagt. Kan det bli en övertro på liksom en storspelare ska bli en tränare?
Ja, jag tror att... Och det, Henrik Larsson har gått provkursen och han sa det, tänk om... Ofta säger spelarna att får vara med och komma in i kursverksamheten. Tänk om jag hade gjort det här eller fått en insikt och var med lite tidigare. Och jag tror man måste ju se när det, blir, när det gäller Henrik Larsson. Han gjorde ett jättebra jobb i Falkenberg. Idag de har tappat många spelare i Helsingborg. De har haft en tuff ekonomisk situation. Jag tror det är så mängd faktorer som påverkar ett slutresultat. Och jag tycker, som jag har upplevt han som spelare, att väldigt intresserad, har en mycket bra spelförståelse och så vidare, så kan han tillföra mycket. Och sen är ju att vara fotbollstränare, det handlar om kommunikation. Jag pratar just att som Roy var grym på, det är en tydlighet, man har en spelidé man, som man hela tiden tränar kring. Men entusiasmen han, det var en lärande miljö och så vidare. Det tror jag ibland att man ska se vilka moment förstår spelarna vad jag säger nu när jag instruerar.
Vi språkar tillsammans och vi har en otrolig förmåga att kunna enas.
Tommys bästa sida är det att han klättrar upp för vilka berg som helst. Han facear vilka problem som helst, tycker jag. Det är hans bästa sida. Sen är han en väldigt generös människa.
Jag brukar skoja ibland. Jag har aldrig träffat någon som är så bred, så kunnig på så många områden. Så jag brukar säga han skulle vara som statsminister. Man blir ju lite avbelastad också. Va? Man blir två. Man har alltid någon som man känner att om det skulle vara motvind man kan prata. Men även i medvinden att vara fler och kunna jobba.
Vem har sista ordet? Vem bestämmer egentligen?
Vi jobbar lite i processform, tycker jag. Vi diskuterar lite grann för och mot oss. Det brukar ge sig själv.
Det säger väl en hel del om Tommy Söderbergs prestigelösa inställning till förbundskaptensjobbet. Att han tidigt propsade på att få dela titeln med sin assisterande förbundskapten Lars Lagerbäck. Och även dela på en framtida bonus. Omvärlden höjde på ögonbrynen och duon fick smeknamnet Lars Tommy, vilket användes lite hånfullt inledningsvis. Numera får man nästan säga att de båda har blivit folkkära och Tommy Söderberg njuter av Lars Lagerbäcks framgång såväl i tv-rutan som längs sidlinjen. Just att ni delade ett ledarskap var ju på något sätt unikt om man kunde ju träffa dig och du pratade om, ja men alla är delaktiga i denna segern från Inge Bengtsson på kansliet som bokade resorna och framåt. Var kom det ifrån just att, och du var så noga med att du ville dela, på något sätt ville ju inte riktigt förbundet det. Jag vet att när jag skrev om någon bonus, att du delade din bonus för att du tyckte att Lasse skulle ha bonus precis som du.
Ja, idén kom ju från skolans värld och det är ju något... Vi pratade om Skåne och Landskrona tidigare. Det är något man har testat av nu och köra ett dubbelt lärarskap nu. Ett dubbelt kommando i klassrummet. Och det är ju mer att hinna med. Man kan avlasta varandra. Vi tog ju olika delar i träningen och så vidare. När man satt och diskuterade. som Ante Paul och fysiologen och Lennart Ljung, målvaktstena med också. Det var så spännande hela tiden, och jag tror det här att se bekräfta har vi pratat om. Är du ensam? Det är jättesvårt att hinna med. Det är en tuff arbetsbeskrivning man har som tränare. Och det var väl sådana tankar. Och jag hade jobbat i lärarlag, Jakobsbergsskolan ute i Järfälla. Vi var sju idrottslärare. Där jobbade vi ofta i lärarlag på lektionerna. Jobbade överklassen. Lasse kom uppifrån Bollnäs som idrottslärare också. Bar på lite sådana här tankar. Och vi kände väl att det fungerar. Man ska ställa sig frågan, varför gör vi det här? Och vad är det för faktorer för att vi ska lyckas med? Jag tror sån här, att det ska vara prestigelöst, att vi är ärliga och så vidare. Sen finns det alltid risker, det kan ramla mellan stolarna och så vidare. Men jag kände att vi hade såna härliga fotbollsdiskussioner. Och går jag tillbaka lite, visst har jag, även om man har haft, vi kallar en assisterande tränare, så visst har det funnits de här diskussionerna. Jag tror att det blev ett helt annat djup när vi satt och diskuterade. Så det är väl en bakgrund till det. Att vi fick idén från skolan, så att säga.
Lasse har ju sen fortsatt att excellera på planen, får man ju säga. För inte minst Island. Hur kände du när Island gick så starkt under Lasse?
Då blir man så jäkla glad. Nej, men dels så tycker jag det är så fascinerande att lyckas med Island. Men sen säger Lasse, han är ju också ödmjuk och försynt. Han säger, ja men... Du ska veta vilken mental styrka de har där, och sen du vet som följer det, de har haft ett par bra U21-kullar som nu har börjat blomma ut ordentligt, och vi vet att det finns kanske en liten touch av underskattning ibland, men man känner ju när, vad är det, 350 000 som bor ungefär på Island. Men han säger det har varit en otrolig tåga på träningar, en härlig anda, och men jag känner ju glädje för att man har en sån här relation, och jag tror ju på de idéer som vi har haft när vi har format träningar, vilka metoder vi har jobbat med och så vidare. Då känner man att det fungerar där uppe också. Så det, jag tycker det är så roligt, eftersom jag är så tacksam att jag lärde känna Lasse Lagerbäck när jag var klubbtränare och han jobbade på fotbollsförbundet. Och det tackar jag lite på i kläget, annars kanske vi aldrig hade sprungit på varandra. Och det är ju det som jag tycker är en fina belöning, som man känner till kollegorna om lyckas. Det känner jag med Jörgen, eller jag känner med Håkan nu. Det tycker jag det. För jag känner Håkan, vi lärde känna varandra på steg 4-kurs. Och jag tyckte, vilket djup, vilken spännande fotbollstränare. Och då känner man att det blommar, och då känner man att ja, det är lite av de fotbollstankar en annan bär på. Det kanske inte är så illa.
Finns det ett mått av revansch när man känner att liksom Lagerbäck lyckas, och det på något sätt den idén ni stod för och så, att man känner att ja, alla som kritiserar oss tyckte vi var tråkiga, eller?
Jag vet inte hur jag har sett det. Jag har varit vardagsåskådare också när de kritiserat. Och det är, för när man är inne i det, man, visst kan man ta illa vid som vi sa tidigare, men för mig är belöningen det är att när man lyckas så att det har fungerat bra, och det tycker jag är Håkan Sundin som tränade vårt bandylandslag. Han sa det när de hade lagt den ryska björnen på rygg första gången när de blev världsmästare där med Håkan. Då så sa han att, och jag tackar för att ha fått vara tillsammans med en sådant härligt gäng av spelare och ledare. Han är hyllad i serviceteamet och så vidare. Otroligt fina ord, jag har skriften hemma, och det är vad man känner, tycker jag, i första hand. Det vore för illa om man skulle gå och tänka att det handlar om revansch och så vidare. Så är lite spelet, och det är som jag sa, eller vi har pratat om, att vi skulle kanske ha haft en bättre insikt, förståelse. Som jag sa, ni konkurrerar, ni kämpar mot varandra och olika kanaler, mediekanaler och så vidare. Och hur kan vi bli bättre i den här kommunikationen i så fall? Jag har aldrig tänkt så, utan man blir glad. Jag ringde ju ner till Annie Syd där hon låg på läget. Alltså, kör nu och så vidare. Det är det som jag tycker är belöningen. Och jag känner, ja, jag är ju korrekt frågad favoritlagen. Man känner ju glädje när andra lag går. Jag tycker Östersund, Jönköping Söder går. Det är en stor wow. Hur har de lyckats? Vad är det som gör att Jim är så duktig nere i tränaren i Jönköping, eller Potter, Mr. Potter uppe i Östersund. Det det är lag som jag har, för jag vet ju, jag har själv tränat så många IS med små resurser. Varför lyckades vi vinna och gå upp i en serie? Man gick ju upp till gamla division 1 då, från division 2. Vi fick kämpa, men det går, och då blir man nyfiken. Det är väl sånt man mer tänker på, va? Ja, men jag har alltid uppskattat Mjällby, vilken förebild de har varit. Sölvebergs kommun, man bor ju 6700 människor. Varför har man lyckats där på Listerslandet? Även om de nu har gjort en jäkla tuff resa nedåt. Alltså.
Och man, Lasse Lagerbäck, det som kanske överraskar mig mest är ju hans tv-karriär. Att han är så väldigt bra är kanske inte överraskande, men att han satsade på en tv-karriär. Hur såg du på det, och hur gillar du att se honom när du följer Champions League?
Nej, men jag tycker det är roligt. Alltid kloka kommentarer och så vidare. Men jag trodde att han skulle bli någon tv-kille. Men här ser man ju. Det är... Nej, men just när vi pratade om kommunikation tidigare. Han är ju otroligt duktig när det gäller att kommunicera just tydligheten, enkelheten i orden. Va? Så det tycker jag är roligt. Och det tror jag, det väcker intresse också när man får en härlig bild. Va? Men här tycker jag generellt att... Man, det har ju utvecklats otroligt, både tv och radio exempelvis.
När det gäller allsvenskan, så du har ju tränat både Djurgården och AIK och gick ju från Djurgården till AIK även för att du hade varit ungdomstränare. Idag hade det knappast gått. Jag menar, man tänker på klimatet mellan klubbarna. Var det så på den tiden?
Nej, vi till och med spelade mot Black Army i januari månad för någon upptaktsträff jag hade med dem. Och jag kände ju att det var inte så... När jag gick från Djurgården till AIK, det var ingen som sa något direkt. Jag vet om det var någon har sagt akta rotsvansen i jävlar när man gick. Men mer har det inte varit. Va? Och det var ju ett mycket mjukare klimat, och du hade ju inte det här intresset. När man tittar tillbaka på publiksiffrorna, vi hade visst snitt i AIK, tror jag, 5000. Va? Det går ju inte att jämföra med det intresset som finns idag. Men jag hoppas att det finns en förståelse och så vidare. Jag menar, att man byter klubbar, det är ju sånt naturligt. Va? Det är, företagsledare byter, lärare byter skolor. Alla områden är som en... Just storstadsklubbarna verkar vara väldigt svårt att kunna gå från en klubb till en annan, så att säga, inom Stockholm exempelvis.
Hur är nära följer du allsvenskan?
Är med och tittar då och då, men det kanske finns andra saker som styr tillvaron. Så det är inte match varje vecka. Och det är, idag vi har bra tv-kanaler, så det går ju att sitta hemma också. Det tycker jag ibland, så jag älskar egentligen att vara på plats, så att säga. Men...
Hur står du i konstgräs-diskussionen?
Jag förstår att det är en viktig del, men man kan... Jag kan känna då när det kommer att det jag saknar, det blir ingen konfrontationsfotboll. Och vi har märkt det ibland när jag jobbade med Jörgen och Håkan. Vi diskuterade lite. Man går aldrig riktigt fram och pressar bollnollan. För om jag kommer snabbt in som man vill göra och verkligen får press. Och jag är på väg upp. Då bara vinklar de, gör de fint och bara lägger ut bollen. Då biter konstgräs. Det blir inte den här eftergiften som på ett naturgräs. Så det är som att jag har ingen chans att komma åt bollen, bollhålla. Det blir mer, det kan vara bra att träna passningsspel, men man känner att det blir mer spel på spelare, så att säga. Men sen känner jag det här med konstgräsdebatten har varit, blir vi bättre som fotbollsnation om vi tränar på konstgräs, så det är minus 10 grader ute. Vi har idag, jag tror det är 6 fullstora hallar i Sverige, inomhushallar. Tittar man hur många hallar man har i Finland, Norge. Det tror jag är en viktig faktor. Sen kan man diskutera, ska det här kombinationsgräset...
Ja, just det, hybridgräset.
Precis som man pratar om, som man har haft uppe i Trondheim. Och på parken i Köpenhamn. Och det märker man när man kommer. Och det är ju väldigt tydligt när det kommer till England. Man undrar ju, förr då var det ju träskmatcher, men det är det inte idag, va? Så det här är... Jag är lite vilsen i den här debatten, skulle jag vilja säga. Men för det här är ju en av förklaringarna troligtvis att vår ungdomsfotboll har tagit steg. Men sen på somrarna så känner man när man går på konstgräs. Jag har fotbollsskolor på sommaren, och när man går, hur varmt det blir. Jag tänker lagen som tränar. Det säger spelarna också, va. Så finns ju sådana här delar. Sen tror jag när man började med den här debatten, det här såg ju kommunen att man skulle tjäna massa pengar, va. Men Det är ju underhållskostnader på även konstgräsplaner, va. Så det, men kan vi åka till Mars som några nu drömmer om, då kanske man kan få ett konstgräs som är väldigt, väldigt likt naturgräs.
Men jag tycker jag, du att den till... allsvenskan ska vara naturgräs?
Jag tillhör nog de som tycker det. Vad är det David än pratar om, att de skulle ha en liga för naturgräs och en för konstgräset, va? Och sen skulle man ha något slutspel istället för respektive grupper. Det är ju skillnad, det tror jag. Man. Det tror jag att man ska våga säga också, va? Det är... Men för alla fotbollsspelare är det viktigt att kunna träna, men det ska vara också klimatmässigt. Det är inte roligt att gå ut på en plan. Jag vet inte hur många konstgräsplaner som har någon form av uppvärmning här i Stockholm exempelvis, eller när vi kommer ut i landet. Och det är ju också en idé att det skulle kunna bli en året runt fotboll.
När det gäller AIK, som du har en speciell relation till, du ledde ju klubben till SM-guld 92. Hur stort var det för dig som ur AIK?
Ja, det var helt otroligt. Det var, kanske mest för mina föräldrar som var otroligt inbitna AIK-are. Det var ju genom min far. Än idag så kommer jag ihåg när man satt på Västaläktaren, och det var ju just gigantiskt med folk på Råsunda när man var liten grann. Hur han lyfte den över vändkorsen och så vidare. Och, han går ju bort några månader efter... Vi har blivit svenska mästare. Jag tror det var det som höll honom i liv, att vi var med i kampen ända in. Det avgjordes först nere när vi spelade mot Malmö då på Malmö stadion. Och det var jättestort. Det var jag otroligt stolt och glad över.
Vad känner du inför AIK idag? Tror du att de har det som guld inom räckhåll?
Jag tror, ser jag på den ungdomsverksamhet som de har byggt upp idag, som jag... Man blir glad. Jag var med nu på Lennart Johanssons trofé och fick se när Roland Nilsson, som vår förre fotbollsspelare och landslagsspelare, körde med deras akademilag. Det var ett otroligt pass man fick uppleva. Och pratat för mycket om upplevelserna när man var där. För jag var med Bosse Pettersson. Han har ju startat något som heter Vi Lirar. Vi hade en föreläsning där och vi sa det, vilka fotbollsspelare. Så jag tror... Men jag vet ju att man har ju de här härliga gängen, se Malmö idag, hur många unga spelare de plockar fram hela tiden. Helsingborg har alltid varit ett föredöme, va. Göteborg börjar få fart på det. Alla klubbar verkar ha väldigt bra fotbollskullar på gång. Så. Men jag tror speciellt eftersom AIK finns där i hjärtat så, och få tagit kanske lite djupare del av det, så känner jag att de har verkligen något på gång för framtiden. Men sen gäller det att kunna behålla dem också. Och det kommer ju till den här frågan. Men jag har inte så bråttom, grabbar och tjejer ute i fotbollsvärlden.
På natten det fanns mycket alternativ i mitten. Kibitski tar emot, släpper det vidare. Och det är halvan! Det är halvan! Och det är mål! Det är, och det är 3-1 för Sverige!
Åh, vad bra!
Melker Hallberg! Nu ska det bara gå vägen! Nu ska Sverige ta sig hela vägen till Polen! För ett nytt U21-landslagsslutspel.
Både före och efter sin tid som förbundskapten för A-landslaget jobbade Tommy Söderberg med U21-landslag. Och just ungdomsfotboll engagerar honom fortfarande. Samtidigt som Sverige lyckas få fram många talanger, är han oroad av de tidiga satsningarna som stjäl fokus från andra värden inom idrotten och att en hel del föräldrar inte kan kontrollera sig.
Du är fortfarande lite engagerad i fotbollen idag, eller?
Ja, dels som åskådare tycker det är kul. Otroligt kul att gå på matcher och kanske se matcherna på ett annat sätt. Sen är jag engagerad i fotbollsföräldrar. Ett projekt som Svenska fotbollsförbundet har, och där är jag med lite, det är att se hur vi kan hjälpa alla engagerade föräldrar. Och man får en insikt i barns utveckling, ungdomars utveckling och hur ska vi uppträda relationen tjejen, killen, fotbollsspelaren, tränaren och föräldern då.
Hur viktigt är det?
Ja, jag hade en incident senast här nu i helgen som gick och ute i Åkersberga. Och, här ser man, jag tror det handlar om att få föräldrarna att förstå hur ska min roll, hur ska jag uppträda. Hur ska jag ha koll på mig själv och så vidare? Och hur kan jag supporta, hjälpa fotbollsspelaren, den här tjejen, killen. Och jag tror att tittar man på fotbollsspelare som har lyckats, det finns en kille som heter Rolf Karlsson som har gjort en studie och tittar på vilka nådde den blågula adressen, och där är ju idrottsföräldern en väldigt viktig del i det, men de har aldrig ställt några krav. De har funnits med, de har supportat och de har kunnat prata om andra saker. Det är inte bara själva idrottsprestationen. Så det är för mig en väldigt viktig del.
Har det blivit värre klimatet? Jag menar, du har ju sett det under många år så att säga. Jag har ju varit aktiv i BP och liknande. Tycker du att det har blivit värre klimatet liksom kring ungdomsfotboll och liknande?
Ja, jag tror att ofta de här föreningsaktiviteterna, det är ofta en bild av dagens samhälle. Vi lever ett väldigt snabbt, stressigt samhälle idag. Det jag kan känna idag, men jämfört med när jag växte upp och jag håller på med fotboll, basket, friidrott, och man var i god tid till träningen. Jag kommer ihåg snacket i omklädningsrummet. Sen gjorde vi själva, utförde vi själva idrottsprestationen, och sen var det omklädningsrummet, duschen och eftersnacket. Så är det inte idag. Ofta kommer de färdigklädda, utgör prestationen. Föräldrarna kanske åker iväg. Det kanske blir kvar. Jag tror det är väldigt bra att finnas där och titta och kunna kommunicera. Vad lärde du idag och så vidare. Men det är inte den här duschen längre, utan snabbt iväg igen. Va? Och då är det kanske till en annan aktivitet. Och det tror jag att det gör att du får en helt annan stressfaktor idag på det som inte vi hade. Vi hyllade väl långsamhetens lov.
Mm. Tycker du att just det här, det är ju en ständig diskussion, känns som det här med liksom toppade lag, akademier, hur man ska få fram talanger, som också väl är en del av hela den här processen. Tycker du att vi har lärt oss någonting av vad forskningen visar, eller är det samma misstag?
Det är det vi tyvärr får uppleva. Vi fortsätter att göra de här misstagen, känner jag. Och jag har ibland ställt frågan, när jag var i Brommapojkarna som ungdomstränare då, så hade jag grabbar. På vintern så var det samarbete med Göta Tronneberg Hockey. Eller, vi hade bandy i Sankt Eriks Cup, vi spelade basket. Jag tror generellt när man tittar på idrottskillar så är tjejer som är väldigt duktiga i flera idrotter. Låt dem hålla på. Och det här tycker jag vi börjar med en väldigt tidig specialisering. Alla drömmer att bli elitspelaren. Lotta Schelin, Zlatan eller vilka det nu är. Och det är få som kommer lyckas. Och idrott är så mycket mer än att få vara på topp. Det är gemenskapen som man får. Man får vänner för livet och man lär sig sådana här nyckelord som respekt, omtanke, hänsyn och så vidare. Och det känner jag att det glömmer vi det här. För mig, jag var talanglös. Jag blev fotbollstränare istället. Men alla de här fina värdena, upplevelserna har jag med mig i livet. Och mitt umgänge har jag fortfarande. Jag har fått många vänner tack vare idrotten och så vidare. Jag upplever, det människor har inte den här gemenskapen i vårt samhälle. Många lever i ett utanförskap, det är tufft. Det finns andra värden så att säga.
Varför tror du att vi begår de här misstagen? Är det liksom någon slags drömjakt på att man ska få fram den här talangen? Eller?
Ja, det är väl någon sån här, jag som förälder kanske drömde att bli den här duktiga idrottstjejen, killen. Och det är väl det, någon form av ett självförverkligande som man genom sina barn. Och jag kan inte ge något annat svar. Men jag hoppas att vi lyfter de andra värdena som idrott handlar mycket om.
Samtidigt kommer ju mycket från klubbarna också som ju driver på det här, och man delar upp lagen och man toppar och så. Jag såg bara på min egen son varje höst när det liksom skulle delas om i lagen, och att killarna blev liksom oroliga att ja, men jag får bli inte uppflyttad i akademilaget hit, så flyttar jag dit. Och, ja, det kändes inte som den bästa grundvalen för att bli bra i fotboll.
Nej, jag kan hålla med om det. Samtidigt så upplever jag nu när jag börjar upp på Brommapojkarna här om veckan och börjar se med andra ögon. Och jag tycker, vi nämnde Leffe Karlsson och AIK, han är ansvarig för deras ungdomsverksamhet i AIK då, och de har börjat jobba på ett annat sätt. Och jag hoppas att man har lärt sig något. Men du har rätt i den frågeställningen du ställde, att tyvärr ser man för sällan det, men vi kanske är på väg nu att det börjar hända något positivt. För det säger ofta forskarna, varför lär vi oss inte något då? Ett annat tecken man kan se just det här att hur vi driver dem hårt idag, det är att det finns en barn- och ortoped, Claes Östberg, som har jobbat mycket med de här frågorna. Men ser hur visst, vilka skador tidigare blir överans, belastningsskador och så vidare vi får. Va? Jag tror det handlar även om en psykisk, mental belastning också, som kan vara väldigt jobbigt för de här barnen och ungdomarna.
Hur mycket kontakt har du annars med fotbollen? Jag menar, du har ju en lång karriär, slutade som U21-kapten i 12-13 när, eller som assisterande förbundskapten. Hur mycket kontakt har du med liksom gamla tränare och spelare?
Ja, jag har telefonkontakt och vi träffas. Så kan man säga att några blir en djupare relation, så jag har en väldigt stark relation med Jörgen Lennartsson. Jag fick en jättebra relation med Håkan Eriksson som har utkött. Men så märker man när det är igång och de är i forsen och jag kanske är lite vid sidan. Man hinner inte alltid. Jag vet själv när man var tränare att man vill ju fokusera på den kommande matchen, träningen och så vidare. Man vill inte ha en massa onödiga samtal eller möten. Även, men jag tror det, för mig är det fortfarande positivt att ha den här kontakten och se vad som händer i fotbollen. Få vara med. Bara nu när jag besökte Bromma pojkarna. Träffade deras nya kanslichef Henrik. Det var härligt. Så du är, jag hoppas även, att du får vara med så att säga.
Du är även involverad i något projekt på Visingsö?
Ja, jag är engagerad. Jag spelade en U21-landskamp för 4-5 år sedan. En träningsmatch mot Rumänien. Det var en önskan från Stigbyskolan. Skolan med en ungdomsvårdsskola på Visingsö. Och sen var det ett samarbete med Smålands fotbollsförbund och Jönköping Södra. Och frågan om vi kunde komma ut och dels träna på Bravallen, men sen så komma ner till Stigbyskolan och köra någon fotbollsverksamhet med grabbarna där. Och vi spelade fotbollstennis. Det var 2 killar från skolan och 2 från U21-land. Så vi hade 10 lag som vi spelade fotbollstennis med. Och så låt vi middag med dem och jag har blivit kvar där. Det hjälper till lite. Vi har en sommarkamp, ett sommarläger. Då har vi elever, det här är ju gammal som har gått snett för början av livet. Men när elever där med oss så ser man vilka härliga killar. Och fotbollen är en väldigt viktig del. Idrottsläraren Kim har elever som har valt det programmet nu. De har ju tappat studierna tidigare i livet så att säga. Och då har vi med dem som instruktörer. Och de är otroligt uppskattade av fotbollsskoledeltagarna. Så där känner jag, jag var nere nu här 2 dagar, fick uppleva en otroligt fin fotbollsmatch i lilla sporthallen där nere när de spelade inomhusfotboll. Det finns många duktiga grabbar. Det här kan ju vara en väg att komma tillbaks i samhället. Det är grabbar som har stor, väldigt bred drogproblematik och så blir kriminalitet kopplat till det. Men jag känner just här kan idrotten och i det här fallet då fotbollen göra otroligt mycket. Och man har även samarbete med polisen där nere, så polisen kommer ut och spelar fotboll och personalen är väldigt intresserad av idrott överhuvudtaget, tar med grabbarna upp till fjäll och så vidare. Och man brukar säga att en behandlingstid där är ungefär 1-2 år. Och åldern är på de här killarna, de har ju begått de här kriminella handlingen innan 15 år, men det är så att de är mellan 16-20 kan vi säga som är där. Och när man är där så tänker man, och det sa våra U21-killar, de är precis som vi. Man trodde att det skulle vara tuffa kriminella grabbar, men det var det inte alls. Så här kan vi, jag tror, det handlar om att ge det här ett ansikte, att vi alla kan hjälpa till på något sätt.
Det känns lite typiskt för dig. Jag känner att du gärna tar med U21-landslaget på en sån sak. Hur kommer det sig att du har den dragningen, att du vill göra den typen av insats?
Jag tror det är väl något så här att senare, jag tillhör de här som var en liten tokig fotbollstränare en gång i tiden. Och det var, jag pratade bara boll och löpvägar, men sen kom jag på att det var ju människor man arbetade med. Och Tommy Sahlin skrev att jag ser mina ishockeyspelare i första hand som människor och i andra hand som ishockeyspelare. Jag tror att hela jag måste må bra. Och det tror jag innan. Precis som att vara en elev i skolan. Som lärare, hur känner jag? Del känner jag killarna, känner jag har en klass. När jag jobbade som idrottslärare, jag kunde konstatera att jag hade inte bekräftat sig alla. Jag hade uppåt 28-30 elever på lektionerna. Och när jag satt och gjorde närvaro och uppgifterna så skrev jag lite vilka jag hade inte pratat med och så vidare. Det här tror jag är en väldigt viktig del, att får den här relationen, kontakten som fotbollstränare eller om jag jobbar på ett företag och så vidare.
Är det, viktigt, här... är det viktigt att ge det till spelarna också? Att man tar med spelarna dit?
Jag tror att fotbollsspelare idag, man hamnar ju i en fotbollssektor. Det här är livet. Men de lever ju där, umgås de. Det är fotboll dygnet runt. Och då tror jag att få upptäcka andra delar av livet. Och det var ju något vi gjorde, Jörgen och jag, när vi började med U21-landslaget här efter, vad var det, 2005 då, att göra andra aktiviteter, att få dem att upptäcka. Vi tog med dem till en Marabou-fabrik, en Crafts ute i Upplands Väsby, och fick se att det här innebär att jag arbetar på ett löpande band exempel. Femskift och så vidare. Man har ju inte den insikten eller inblicken så att säga. Det, jag hade tur som ung grabb att komma ut och få arbeta på sommarloven. Det var ju hur enkelt som helst att kunna få ett sommarferiearbete. Men tyvärr dagens ungdomar, det är jättesvårt. Så jag när jag jobbade i Jakobsbergsskolan. Det här tror jag är en väldigt viktig del i själva uppväxten, att få den här relationen också, vuxen, yngre så att säga. Och det är väl något som Anders Karlberg pratar väldigt mycket på Fryshuset, att han är lite oroad, nu är han borta tyvärr, men den här utvecklingen och att det finns inte den här relationen. Och här är ju skolan viktig, här är föreningslivet, det du och jag älskar då, fotbollen, otroligt viktig. Här kan vi hjälpa varandra.
Har man ibland för stor tilltro ändå till idrotten och fotbollen? Jag tänker på liksom när vi hade den här flyktingkrisen, väldigt många nya människor kom till Sverige, så på något sätt trodde man inom idrotten och trodde på idrotten att idrotten ska sluka upp dem och hjälpa dem in i samhället, eftersom det är en enklare väg om man spelar boll och så. Har man ibland för stor tilltro, eller finns den kraften?
Jag tycker det väcker en väldigt intressant fråga, och tänkte på idrotten har ju fått nu extra av vår regering, 50 miljoner tror jag kom. Och då sa Björn Eriksson, RF, Riksidrottsförbundets ordförande, då sa han att gör inte våra idrottsledare till kommunala tjänstemän, att det blir massa papper, administration. För när jag är ute så ser jag här finns det en otrolig kraft och ett mottagande i föreningslivet. Alla idrotter ställer upp nu, och fotbollen kanske har varit den starkaste faktorn beroende på att fotboll är globalt, det är den stora sporten så att säga. Det är enkelt att lära sig. Men då känner jag nu, säger en del ledare, att jag har pratat om tid ofta när jag är ute. Att vara ungdomsledare, du har ett arbete, eller du har studier, så ska du iväg till träningen, så vill du kanske ha en annan aktivitet. Du kan ha familj, egna barn, fotbollsföräldern är ju ofta strax över 30-årsåldern. Och då säger de att orka. Och då tror jag att det du nämner, har vi för stor tilltro. Ja, vi måste se till att de här, våra duktiga ungdomsledare, att vi hjälper dem också. För de kommer inte klara det här själva. En del kanske bär på en otrolig kraft, men det kan också bli en börda för de andra som säger att de orkar inte. Så jag är lite oroad för det här. Det är fler som har sagt till mig att jag är rädd att jag inte kommer orka. Och då fallerar hela det här. För det, vi bygger ju vår idrott än idag på det ideella ledarskap. Det är en fritidssysselsättning. Så är det inte när man kommer ut i Europa och tittar på ungdomsklubbar när de tränar. Tränarna har ju som ett yrke att vara ungdomstränare. Även om vi har fått våra tips, elittränare och så vidare. Men flertalet av våra ungdomstränare, barn- och ungdomstränare, det är ju idealister. Så jag tycker det är mycket bra frågor i veckan.
Om man går till ditt sista jobb som U21-förbundskapten, kvalomgången efteråt, så lyckades ju Håkan Eriksson ta landslaget till EM och de vann EM. Hur kändes det för dig som ändå hade varit med lite innan och stött på en del av spelarna?
Jag var överlycklig. Jag tycker det är ju det som är belöningen, när man ser att man har en idé. Och Håkan, Andreas då, de är otroligt duktiga ledare. Hela Håkan berömmer ju ofta teamet runt laget också, medicinska teamet, hemma, hela gänget. Och vi kände ju att det var något på gång, och det kände Jörgen och jag innan så att säga. Men just glädjen, och jag tycker Håkan är en jättebra fotbollspedagog, duktig ute på planen, väldigt god analytiker och kan verkligen förmedla det på ett bra sätt. Och så jag har ju känt att jag har varit på något på gång, för jag har haft kontakt när de har varit iväg på kvalmatch och slutspel. De ringer alltid till Hempa och kollar läget. Så får man en direkt rapport sen efter matchen av Hempa. Så det...
Vem är Hempa?
Ja, gör bra. Nu, man går med bort det ibland. Det är alltså Lars-Erik Hemring som är sekreterare på U21-landslaget som jobbar på fotbollsförbundet.
Så han ger dig en direkt rapport efteråt också?
Ja, det är bara att slå en signal. Han hör av sig och så vidare. Vi brukar prata över det.
Hur kände du när de nu tog sig till EM ännu en gång?
Ja, för mig är det en otrolig prestation. Det är... Vi ser hur svårt det har varit tidigare. Men jag tror också att det här är kopplat till att vi har en väldigt bra... Det har ju Håkan uttryckt också. En bra verksamhet ute i våra klubbar. Och, sen är väl det enda som man kan oroa sig ibland... Hur bråttom ska jag väg och lämna våra svenska klubbar? För jag tycker vi har en väldigt bra fotbollsverksamhet när det gäller våra ungdomar. Och ibland är jag kanske också skulle bli triggad om jag var en duktig fotbollsspelare att söka mig ut i Europa då, om jag får det erbjudande. Jag tror att stanna kvar. Och det, jag brukar ha Fredrik Ljungberg som är vår spelare som var i Halmstad Arsenal. Han ville klara av gymnasiet. Han ville känna att han blev en etablerad spelare i Allsvenskan. Sen så hamnade han i Arsenal. Då. Jag tror det har inte så bråttom, det är vad jag känner.
Men är det, tror du inte det är svårt när man sitter där, om man är Alexander Isak till exempel och hela Europa jagar en, att liksom att hålla huvudet kallt i det läget?
Jag tror det är svårt, som jag sa. Jag skulle kanske också nå nappa på det, men jag tror att jag tycker vi har en så bra verksamhet här i Sverige och just det här att som väldigt ung, det gäller ju att titta, man, vi har ju en del som har lyckats tidigt. Per Zetterberg var väl en av de första. Tittar vi på bröderna Fanerud exempelvis, Sebastian Larsson.
Bröderna Olsson, Martin och Marcus har jag också.
Precis, bröderna är också spännande killar. Men det är ju många som har återvänt hem också. Och jag tror det handlar så otroligt mycket om att känna att jag är en viktig del i den här laget, föreningen. Att jag inte blir den här bänknöten som hamnar utanför. Att få kontinuitet i träning och matcher. Och då tror jag att jag alltid grundar på att tänka om de här unga killarna har en mentor. Några av våra tidigare landslagsspelare som skulle kunna berätta. Varför har jag lyckats? Jag har träffat Kenneth Andersson nu här lite och Anders Limpar. Vilka fina förebilder.
Tycker du förbundet skulle utnyttja det mer eller klubbar skulle utnyttja det mer?
Det tycker jag att vi skulle verka. Jag tror att det är väl en dröm. Vi har pratat mycket om det. Vi hade ju Stefan Schwarz med på U21-landslaget ett år. Och jag tror spelarna kände att det var skönt att få sitta och prata med Stefan. Få goda råd. Hur klarar du resan först ner till Tyskland? Han återvänder till Malmö och så vidare. Och här tror jag att fotbollsförbundet skulle... satsa på att fånga upp de här killarna, tjejerna, våra pojk- och flicklandslag.
Vad är det, upplever du, är den vanligaste oron eller frågan man har när man är ung talang och liksom på väg upp?
Nej, men det kommer min talang räcka till om jag flyttar ut. Man är ju frågande, man vet ju inte hur är konkurrenssituationen när man kommer ut och så vidare. Vad är det för miljö jag kommer hamna i? Och det är väl såna här frågor, va? Räcker jag till?
Med de orden, tackar jag så mycket för att du tog dig tid.
Ja, det var roligt och kul att få sitta och prata så här. Spela filmen tillbaks, så jag tackar för att jag fick den här möjligheten att vara med också.
Vi får tacka Radiosporten för att vi fick ta del av deras arkivmaterial från EM 2004 och som gjorde podden med Tommy Söderberg lite bättre. Men framförallt handlade det om Tommy Söderberg som efter ett långt och träget uppvaktande till slut tog sig tid att sätta sig ner. Och när han väl gjorde det så bjöd han till. Han hämtade mig på stationen i Alvik dit jag tagit tunnelbanan och tog mig sen till en väns café. Och där vi fick låna ett konferensrum. Och han bjöd dessutom på kaffet. Ja, det är andra tider helt enkelt när man träffar Tommy Söderberg. Som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg och tanken är att vi ska rulla på
framöver utan avbrott. Och vill ni ha några synpunkter framförda eller komma med idéer, tankar eller gästförslag, så är det bara att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.